working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här programmet heter Radio S. Det är alltså Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Och det är så för alla att alla föreningar som är med i närradion får sända här på radion. Och vi har med de flesta politiska partier i närradion och vi har också massa andra föreningar. Och alla de föreningar som är med i närradioföreningen, det kostar 300 kronor om året, får alltså sända radio. Och därför har det kommit hit en av de personer som jobbar heltid med politik i Tyresö. Vem har jag framför mig?
Kristoffer Holmström heter jag.
Ja. Och Kristoffer, jag träffade dig för 2,5 år sedan någon gång sånt där. Då var du helt ny medlem i Socialdemokraterna.
Det stämmer.
Och du var ju inte 12 år eller 15 när du började SSU, utan du var...
Jag måste ha varit ungefär 30 år gammal. Jag hade precis fyllt 30 när jag gick med i Socialdemokraterna.
Du var alltså en vuxen person med barn?
Med barn.
Ja, du har 2 grabbar?
2 barn som är 6 och snart 9 år gamla.
Och du bor?
I Krusboda.
Men du är inte född i Tyresö?
Nej, jag är född faktiskt på Karolinska. Och vi flyttade från, då bodde vi i Vällingby. Men sen så flyttade vi ut på landet. Först till Björkvik och sedan till Valla utanför Katrineholm när jag var bara 1,5-2 år gammal.
Därför har en liten annorlunda dialekt.
Ja, så att jag är sörmlänning. Uppvuxen i Sörmland.
Precis. Och när kom du till Tyresö då?
2009, så att det är 10-årsjubileum i år.
Aha. Och hur kom det sig att du kom till Tyresö?
Jag träffade en tjej som då bodde på Lidingö. Så jag flyttade upp till henne. Och sedan så, hon hade sin familj. Större delen av sin familj boende i Tyresö.
Hon är uppväxt i Tyresö?
Nej, hon är uppvuxen i Katrineholm också. Aha. Sen flyttade hon upp till Stockholm för att hennes föräldrar gjorde ungefär samma resa. Så att hennes föräldrar är från, träffades i Tyresö.
Aha.
Så när de fick barn så flyttade de också ut på landet. Också till Björkvik. Och sedan så flyttade hennes mamma till Katrineholm också.
Okay.
Sedan så flyttade hon upp till Stockholm direkt efter studenten.
Så ni har alltså hamnat i Tyresö?
Ja.
Och då vill jag då tala om för alla människor som tror att alltså det med politiker är liksom lite klonade människor som har liksom tränat sig upp sedan de är små. Så, du är en liksom vanlig knegare, eller man säger så. Du måste berätta lite vad du gjort innan du fyller 30, eller innan nu när du har jobbat med politik på heltid.
Mm, det stämmer. Jag har ju egentligen ända sedan jag... Från att jag gick i trean i skolan så har jag jobbat inom äldrevård, hemtjänst och psykiatri.
Hur kom det sig? Det är inte så vanligt att grabbar alltid gör såna, tar sådana vägval i livet.
Jag gick på omvårdnadsprogrammet i Katrineholm då.
Ja.
Och där valde jag av lite olika anledningar. Dels för att maten var väldigt bra jämfört med de andra gymnasieskolorna.
Ja, okej.
Men också min brorsa gick i årskursen över. Och han tyckte att det var en fantastisk skola. Mm. Sen var det då en skola som gav väldigt bra möjligheter. Både för jobb men också vidare studier om man ville plugga vidare efter studenten. Och sen sa jag alltid tyckte om att arbeta med människor. Så då tyckte jag det var ett naturligt val.
Mm.
Och sen så var jag väl nog inställd på att kanske plugga vidare eller jobba inom akutsjukvård på sjukhus eller liknande. Men sen så gjorde jag en praktik på det som kallas för Karsuddens.
Oj,
regionsjukhus.
Det är ett gammalt mentalsjukhus.
Ja, där.
Ja.
Nu är det helt nytt för man har byggt om alltihopa och rivit i princip hela det gamla.
Okej, för det hade väldigt dåligt rykte på mint när jag var ung. Så...
Mm. Ja. Det är ju ett regionsjukhus kallas det. De tar ju patienter från både Stockholm, Göteborg och Sörmland.
Men det är fortfarande en psykiatrisk inriktning.
Psykiskt sjuka lagöverträdare i största delen. Och det är ju några av Sveriges absolut sjuka människor som bor där.
Många. Så det jobbade du med och trivdes med?
Det trivdes jag med. Så jag jobbade där i 6 år efter att jag muckade från lumpen.
Förklara då för oss andra. Hur kan man, alltså jag brukar fråga poliser, hur kan man trivas med det? Det här är ju svåra jobb. Alltså, för att det finns ju massa människor som väljer liksom vården, alltså tunga jobb. Och säger att det här är jätteroligt. Förklara för oss.
Ja, men det, dels är att man hela tiden känner att man gör en skillnad.
Ja.
Att man faktiskt kan göra en skillnad i folks liv. Det är ju egentligen samma anledning som driver mig som politiker. det är ju att jag faktiskt har möjligheten att göra skillnad och göra, få människor att få ett bättre liv. Inom psykiatrin så handlar det mer om så här individnivå, så att man kan ge individer ett bättre liv och ett kanske ett hitta verktygen och medicinerna för att faktiskt kunna må bättre i alla fall.
Mm. Men är det inte väldigt psykiskt själv jobbigt? Alltså folk går in i väggen ibland, läser man om att man, när man jobbar med människor så kan man ju inte bara liksom gå därifrån, det upptar ens liv.
Så är det, och det är ju väldigt framförallt inom den tunga psykiatrin, alltså LRV-vården och framförallt på regionsjukhusen, där det är en väldigt stor press många gånger, det är mycket tillbud, alltså hot och våld och sådär, så är det ju väldigt många som faktiskt går in i väggen.
Ja, för det är ett tufft jobb.
Det är ett tufft jobb, absolut.
Och när du kom till Tyresö då, vad tog du för jobb här då?
Då jobbade jag inom socialpsykiatrin. Eller först så jobbade jag uppe i Upplands Väsby på Löwenströmska sjukhuset. Också inom rättspsykiatriska vården där uppe.
Aha, okej.
Okay. Där jobbade jag några år och jobbade bland annat som utvecklingsansvarig där uppe.
Och du bodde i Tyresö och pendlade?
Ja, det gjorde jag. Först så bodde vi på Lidingö då. Och då hade jag också körkort.
Okej, det är bra.
Men sen så flyttade vi till Tyresö och då hade jag ett så pass... Det här jobbet var så intressant att jag tyckte att det var värt att pendla. Jag hade också en tjänst som gjorde att jag kunde jobba en del hemifrån. Så att jag skrev mycket rapporter och strategier och sånt där hemifrån.
Okej.
Men sedan så fick vi barn.
Ja.
Och då bestämde jag mig för att jag kan inte sitta och pendla.
Nej.
2 timmar, 3 timmar om dagen.
Ja, för det är ganska tufft att genom hela stan.
Ja.
Vad fick du för jobb här i Tyresö då?
Jag jobbar inom socialpsykiatrin.
Vad är socialpsykiatrin?
Det är, kan man säga, det är ett... Då, det finns lite olika typer av socialpsykiatri.
Mm.
Men där jag jobbade på, det var ett boende för psykiskt sjuka som ligger här i Tyresö.
Okej.
Där man helt enkelt bor ifall man kanske inte är redo att bo i en egen lägenhet eller att man har så pass stora besvär med sin psykiska sjukdom att man inte klarar av att bo i egen lägenhet. Man har såna, ofta så har man sådana kognitiva nedsättningar på grund av psykisk sjukdom att man inte, man har svårt för både planering, strukturering och, men även att sköta hemmet, så att säga, betala räkningar och tvätta och städa och sånt.
Och då för 3 år sedan bestämde du dig för att bli politiskt aktiv.
Ja.
Och du hade inte varit med i något ungdomsförbund innan.
Nej, ingenting.
Hur kom det sig att du bara kom på att nu vill jag jobba med politik? Eller jobba med politik, du gick med i ett parti och ville vara med och påverka.
Ja, exakt. Från början så är det ju att jag var aktiv inom Kommunal uppe i Upplands Väsby då. Och där fick jag ju egentligen en syn på samhället och politiken som gjorde att jag ansåg mig vara en socialdemokrat helt enkelt. Att det var den politiken som jag tycker är bäst för arbetarna och för vården framförallt. Som det var då.
Förklara varför. Vad i socialdemokratin tyckte du var bra då?
Helt enkelt så är det ju så att det är ju socialdemokratin i mångt och mycket som har byggt upp de rättigheterna som vi har på arbetsplatserna idag. Och också hela tiden kämpar för att vi ska få behålla dem men också utveckla dem så att vi får bättre arbetsmiljö på jobbet, bättre arbetstider, den typen av bättre löner.
Du pratar också om den socialdemokratiska fackliga verksamheten också, det är liksom det utifrån det perspektivet.
Ja.
Men när du tänkte på ditt jobb då liksom med vård och psykiatri och sånt, hur såg du på det utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv då?
Det är ju egentligen synen på samhället, tänker jag. Jag blev ju egentligen socialdemokrat för att jag ansåg att då var det ju regering Reinfeldt som satt. Och framförallt Maud Olofsson var den som var arbetsmarknadsminister, har jag för mig. Och de gjorde såna stora inskränkningar i våra rättigheter på arbetsmarknaden, både LAS och framförallt vissa anställningsformer och sådär som gjorde att man också kan, som att man får en sämre trygghet på arbetsmarknaden.
Mm.
Så det var egentligen det. Och sen annat att jag, synen på samhället och individen, att vi är starkare tillsammans, som präglar Socialdemokraterna, är ju det som också präglar det fackliga arbetet. Att i facket så är man ju, ensam är inte stark utan alla man är starkare tillsammans och man klarar av att nå sina mål mycket bättre ifall man arbetar tillsammans mot samma mål.
Och då gick du med i Socialdemokraterna i Tyresö.
Ja.
Hur var det? För då var du inte van med politiska sammanhang. Hur var det att kliva in i ett parti så här?
Det var intressant. Jag blev ju kontaktad av Anita Mattsson, som numera är kommunstyrelsens ordförande. Som hade sett mig på nätforum och annat, debatterat om socialdemokrati, om hur bra det var, kan man säga, framförallt. Så hon kontaktade mig och frågade om inte jag skulle gå med i partiet.
Ja.
Och då sa jag ja, självklart. Och så tog vi en fika och sen gick vi på ett medlemsmöte samma kväll. Och det var intressant, skulle jag säga. Det är ju, jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och samhälle framförallt. Och det var, då fick jag ju egentligen för första gången i livet faktiskt vara med och praktiskt diskutera hur man skulle kunna utveckla samhället.
För att jag då som har varit med mycket längre än vad jag har varit med. Jag har heller inte varit SSU-are från början, men jag gick också med i och för sig när jag var småbarnsförälder. Då satt man ju framför tv-soffan och ville diskutera de stora frågorna i Sverige. För det var det som man liksom kanske var engagerad i. Så gick man på ett medlemsmöte. Då pratar man ju väldigt konkret om vad som händer i Tyresö.
Ja.
Så man pratar ju om de saker som ska upp och beslutas om. Det kan ju vara byggande av hus och allt möjligt. Och då är det ibland folk som går med i ett parti, de vill diskutera försvarsfrågor eller miljöfrågor eller någonting sånt. Men konkret i en kommun så är det ju väldigt mycket dag-till-dag-frågor. Och då är det ibland folk som ger upp, slutar efter ett tag, tycker att jag hittar inte det här forumet där jag får diskutera de här stora frågorna. Hur reagerar du när du kom in i liksom, för det är ju svårt när man inte har koll.
Jag gick ju egentligen med just på grund av lokalpolitiska frågor.
Du gjorde det?
Skulle man säga. Ja. Framförallt förskola och skola som jag ansåg var egentligen att de styrande moderaterna då, de hade inte koll på läget och de försämrade vår förskola och skola.
Ja, så du hittade direkt de frågorna du var intresserad av?
Ja, så kan man säga. Sedan så är det alltid en utmaning att för politiska partier att hitta de forumen där man faktiskt kan få diskutera de frågor som man tycker är intressant.
Ja.
Vi försöker jobba en del med det, men
för det
är inte helt lätt.
För jag tror att det sitter väldigt mycket folk framför tv-sofforna och har massa åsikter.
Absolut. Ja. Så det märks ju framförallt på Facebook. Det är jättemånga som har jättemycket åsikter.
Ja.
Och kloka, oavsett vilken sida av politiken man står på, så är det ju ofta genomtänkt om man har en grundlig analys av hur det ser ut.
Ja, ja. Och då kan man ju säga, du kom med och sen blev du anställd inte så långt senare, va?
Nej, det dröjde väl. Jag blev anställd i november 2017. Så att egentligen
du varit med
2 år ungefär.
Ja, 1 år tror jag.
1,5.
Ja, någonting sånt. Ja. Så du som färsking kan man alltså gå med i ett parti. Om man är så duktig som du, Kristoffer, och står med fötterna på jorden och kan dina frågor och brinner för de här sakerna, så blev du anställd som politisk sekreterare, heter det, va?
Ja.
Ja. Och det är du egentligen fortfarande.
Ja, fast på en väldigt liten del av min tjänst.
Ja. För nu är du nästan som ett kommunalråd, det vill säga du jobbar heltid med politik.
Exakt, ja.
Och du är ordförande i en nämnd.
Ja, jag är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förklara då för oss som en gång har suttit i barn- och utbildningsnämnden vad det här är för nämnd.
Skillnaden på barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, det är ju att barn- och utbildningsnämnden avhandlar frågor som rör förskola och grundskola. Medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är den som styr gymnasiefrågor och vuxenutbildningsfrågor.
Ja, C3L.
Ja.
Det är vår vuxenutbildning.
C3L är vår kommunala vuxenutbildning.
Ja. För alla de som inte har koll nu, C3L låg ju förut där masten ligger.
Mm.
Ligger det fortfarande där?
Nej, det ligger uppe på gymnasiet. Så att den blir den västra delen av gymnasiet.
Ja, för nu har antal ungdomar som har valt Tyresö minskat så mycket. Så man har fyllt ut med C3L där istället.
Ja, precis. Man har ju lokalt effektiviserat och delat av gymnasiet i 2 delar. Då en är gymnasiet och en är vuxenutbildning.
Ja. Och hur lärde du de här frågorna? För du har ju inte gått på gymnasiet här i Tyresö. Eller hur gör man då när man blir ny ordförande i nämnd? Satt du i den nämnden innan också?
Nej, det gjorde jag inte. Jag satt i kultur- och fritidsnämnden innan.
Ja, det kommer jag ihåg. Det var idrott då. Mm. Jag hörde mycket snack med dig och Niklas Wennergren, som också satt i kultur- och fritid.
Ja, ja. Det stämmer. Jo, det var lite skönt, för jag har ju också ett annat uppdrag, som är då vice ordförande i sociala arbetsmarknadsnämnden.
Just
och
det.
De frågorna kunde jag ju mycket bättre, eftersom jag har arbetat inom den förvaltningen med den typen av frågor, så de kunde jag ju. Men i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så hade man ju bara en diffus bild av hur det såg ut och hur verksamheterna fungerade, och framförallt just Tyres gymnasium, som har haft ett ganska dåligt rykte. Mm. Det har ju också nått mig innan, så att säga.
Och då ska man tala om så här, att mina barn gick ju där i Tyres gymnasium. Mm. Det var ju inte snack om, nu är mina barn i 30-årsåldern, men det var inget snack på den tiden. Alla valde Tyres gymnasium.
Mm.
Det var en av de bättre skolorna. Det var folk som åkte från Skarpnäck, från Haninge. Man valde Tyres gymnasium. Mm. Och sen, jag satt i barn- och utbildningsnämnden då. Sen behöver vi inte ta hela historien, men man gjorde massa dåliga beslut som faktiskt underminerade Tyres gymnasium.
Jag tror att det finns många anledningar till att det har blivit så, men det är nog, jag tror ett, att man tog inte konkurrensen med det nya gymnasievalet på allvar.
Nej.
Och sedan så har man, istället för att försöka satsa och göra ett attraktivt gymnasium, så har man sparat och dragit ner och egentligen fått ett mindre attraktivt gymnasium.
Ja.
Men för att egentligen återgå till din fråga om att vad man gör. Det första jag gjorde när jag blev ordförande, det var att jag sa till förvaltningen då att jag vill att hela nämnden ska komma på verksamhetsbesök för att se vad det är för verksamhet vi faktiskt beslutar om. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har en bra insyn i hur det faktiskt ser ut, hur det fungerar, att man får prata med rektorer och lärare och elever.
Och all verksamhet är egentligen i Tyres gymnasiums byggnad nu,
ja.
Den du är liksom ordförande för. Mm.
Så då handlar det mycket om verksamhet. Vi har gjort både med nämnden, men också har jag varit där själv. Och också gått på det öppna huset, och jag har försökt besöka gymnasiet och vuxenutbildning, så att säga, så mycket som möjligt.
Finns det inte också delar av skolan som för funktionshindrade också? Har inte det...
Det finns en gymnasiesärskola.
Det finns också där på. Men den är inte du ansvarig för?
Jo,
det är det också.
Mm. Så det är egentligen tre områden. Det är gymnasiesär och vuxenutbildning.
Mm.
Och sen så gjorde vi en utbildningsinsats, så att innan varje nämnd så kom det olika, de olika verksamheterna kom och förklarade lite mer grundläggande hur deras verksamheter fungerade. Och, så. Mm.
Och då måste vi säga så här, en nämnd, där sitter politiker.
Ja.
Men det är bara du som sitter på heltid.
Ja, i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så är det ju egentligen ingen politiker som sitter på heltid. Utan jag sitter där på 20% av min
20%, tid. En dag i veckan ska du ägna dig åt den här nämnden.
Ja.
Alltså rent, ja.
Ja.
Och de andra som sitter i nämnden?
Då finns det en till som är arvoderad på, eller två till som är arvoderade på 5%.
Vilka är det? Vad heter de?
Det är första vice ordförande, som är Agneta Hansson från Liberalerna.
Just det. Hon är ordförande i Liberalerna, va? Hon var det i alla fall.
Hon var det, jag tror att det är Tone Thurén som är den nu.
Okej, okay, just det, så var det. Mm.
Och sedan så är det Anna Eriksson från Moderaterna, som är andre vice ordförande. Så hon är den...
Så då har man en halv dag i veckan, kan man säga. Blir det då?
Ja,
en fjärdedels dag. En fjärdedels dag till och med.
Ja.
Ja, så man förstår, och resten av de som sitter i nämnden...
Mm. De får bara sammanträdesarvoden.
Ja, så det är människor som har vanliga jobb,
ja,
och på sin fritid ägnar sig åt de här frågorna.
Ja.
Ja. Och det är väldigt viktigt, tycker jag, för att väldigt många människor tror att alla politiker är högavlönade och bla bla bla. Mm. När man går in i ett parti så lägger man ner otroligt mycket tid... Mm. Utan att få någonting. Så jag som då är också varit politiskt aktiv, det är inga pengar man har tjänat precis.
Nej, de allra flesta blir ju inte duggrika på att vara politiskt aktiva.
Nej,
och
nej.
Man lägger ner extremt mycket tid,
ja,
och extremt mycket energi och kraft på det också.
Mm. Nu ska du få berätta, vad är de här viktiga frågorna i din nämnd, och vad vill du göra med din nämnd?
Det som är viktigast, det är ju egentligen att få gymnasiet på fötter, att göra det mer attraktivt. Det är den stora frågan. Sen finns det ju frågor kopplade till vuxenutbildningen. Men den verksamheten är så otroligt välfungerande. De har extremt hög nivå. De är extremt attraktiva i både Tyresö och hela närområdet och i vissa fall hela Stockholms län.
Just det, och vad är det för utbildningar som är bra nu? För de har ju samarbete med näringslivet och kollar vilka yrken som saknas. Alltså KY-utbildningar och sånt, va?
Just nu har vi inga KY-utbildningar.
Men det har varit sådana?
Det har varit, men vi har inte fått några på senare. Jag tror att vi har sökt lite fel.
Vad är det för attraktiva utbildningar på...
Det är ju, dels så finns, har ansvarig de för SFI och SFX och den typen av utbildningar, alltså för nyanlända. Och där har vi framförallt just bussförarutbildning, som är extremt populär. Så att man egentligen lär sig svenska utifrån att man ska kunna köra buss.
Det var ju bra. Ja,
och ta emot alltså, den servicen som en bussförare gör. Sen så lär man sig köra buss. Och, så vi har ett samarbete med Nobina då, så att de får
roligt.
Bussförarutbildning samtidigt.
Det var jättebra ju.
Och sedan så omvårdnads, det finns ju en undersköterskeutbildning som är också extremt populär, som också har en del samarbeten med bland kommunen. Där ska vi se till att det finns, det kommer komma den nya nämndplanen, bland annat ett uppdrag just att se till att man blir ännu bättre på att att samarbeta med framförallt kommunen, men också andra vårdinsatser för att titta på hur ska utbildningarna se ut och vad behöver man ha för kompetens och så vidare. Så att de som kommer ut, de som går ut från vuxenutbildningen, de ska direkt in i arbete egentligen. Och hur många som behövs också.
Men det är väl ganska bra att kunna gå på ett gymnasium där man även ser människor, äldre människor som går, va? Måste inte det vara väldigt bra man blandar, alltså skolmiljön, när det både är alltså gymnasiet och vuxna.
Nu är ju de två verksamheterna ganska separerade.
Fysiskt i huset alltså?
Ja, så att de ligger ju två olika delar av gymnasiet kan man säga. Men,
men man måste ju se varandra lite.
Ja, lite grann.
Inte så mycket?
Nej, egentligen mest till och från.
Aha, okay.
Skulle jag säga.
För det tyckte jag var bra när mina barn gick på gymnasiet. Att då var de här särgymnasiet. Det var rullstolar, det var alltså fullt med olika funktionshinder. Så det var en vanlig del av miljön. Det tyckte jag var väldigt bra.
Så är det ju idag. Så att den gymnasiesärskolan ligger ju i samma lokaler som gymnasiet. Och de har ju också ett utbyte med varandra.
Okej, vad bra.
Sen så finns det en del för gymnasiet eller vuxenutbildningen växer så att de behöver fler lokaler och så här. Så att det finns också så här, lite samverkansplaner. För hittills har det varit ganska dåligt samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet. Så att nu ska man börja samverka mer. Så att det kommer att bli lite mer interaktion mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.
Och vilka satsningar ska du göra nu för att göra Tyresö gymnasium mer attraktivt? Eller du?
Vi. Ja.
Du bestämmer inte helt själv.
Ja. Vi har ju en situation där egentligen gymnasiesöket har under ganska lång tid gått ner år för år för år.
Vad tror man att det beror på?
Flera olika saker, men det handlar ju mycket om gymnasievalet. Men sedan så har man inte riktigt tagit det på allvar gymnasievalet. Och man har inte riktigt utvecklat gymnasiet i den takten som gymnasieungdomarna kräver. Sedan så finns det en del andra faktorer som till exempel att många ungdomar gärna vill komma bort från kommunen och gå i gymnasiet.
Ja, för att jag kommer ihåg, när jag satt också i barn- och utbildningsnämnden då vi hade gymnasiet. Och då var ju busskortet det som gjorde att man valde ett gymnasium någon annanstans. För då fick man busskort som man kunde åka på, komma in till stan. Och frågade man tjejerna på den tiden så var det egentligen så här, det här är jättekonstigt. För jag satt ju också där och frågade varför väljer man inte Tyresö gymnasium? Och då valde ändå 80% Tyresö gymnasium. Jättemånga valde det. Men det var ju en helt gäng som började välja andra skolor. Och då var det såna här saker som, ja, det finns inga snygga killar i Tyresö. Ja, men det var ju såna här väldigt, eller liksom såna här löjliga, ytliga beslut som man har tagit, att det var mycket ballare att gå där eller tuffare eller där får man ta körkort eller där fick man egen dator eller det var bara sånt. Det var inte så här, samhällsprogrammet på Norra Latin är det bästa i Sverige. Så var det inte snacket.
Nej, nu vill jag ändå säga att idag så får alla ungdomar i Tyresö busskort i gymnasiet.
Även de som går på Tyresö gymnasium?
Precis.
Så nu är inte det en issue längre?
Nej, egentligen inte. Jag vet inte om ungdomar vet om det idag, men man får i alla fall det. Så att, för att egentligen för att det blir ungefär samma kostnad ifall man ska sitta och behovspröva alla ansökningar och busskort. Så att då har man valt att vara mer frikostiga och istället ge alla ungdomar. Mm. Det är också ett incitament till att inte välja bort Tyresö-gymnasiet för att man inte får ett busskort.
Nej, precis. Mm.
Men det handlar ju... Vi har ju en situation där då... Det kanske är lite roligare att sitta och åka till Kungsholmen och gå på gymnasiet än att göra det i Tyresö. Så då måste ju Tyresö-gymnasium ligga i framkant och erbjuda både utbildningar som är roliga och intressanta som leder till jobb.
Mm.
Sen har vi ett annat problem är ju att vi idag är ett renodlat yrkesgymnasium. Vi har ju inga studieförberedande linjer.
Okej, de är helt borta nu?
De är helt borta, så de fasades ut. Så att jag tror att de sista kullen gick ut förra året.
Så nu är det, vilka stora linjer?
Nu är det...
Bygg?
Nej.
Borta?
Ja, bygg beslutade vi i år faktiskt att fasa ut. Där ser vi en trend över egentligen hela landet, men framförallt Stockholms län och Tyresö då, att gymnasieungdomarna vill inte gå bygg.
Men det finns ju jättemycket jobb i bygg.
Ja, det gör det. Och det är jättesynd, för branschen ville ha dem. Branschen tyckte ju framförallt att vår utbildning på Tyresö gymnasium var fantastisk.
Ja.
Också för att vi hade en egen bygghall. Det har ju nästan inget annat gymnasium.
Nej.
Framförallt de privata har ju inte egna bygghallar, eftersom det är väldigt dyrt att ha egna bygghallar.
Mm. På min tid, när jag satt, nu sitter jag bara och pratar om hur det var för 15-20 år sedan när jag satt i barn- och utbildningsnämnden. Mm. Då var ju byggprogrammet också ett dyrt program för Tyresö gymnasium.
Det är det. Mm. Idag också.
Det är det.
Byggprogrammet är nog det dyraste i den regionala prislistan.
Okay.
Som styr egentligen.
Men hur ska byggbranschen klara av att få... folk vill ha jobb.
Ja, och där lastar jag lite byggbranschen själva. Att man inte är tillräckligt bra på att vara en attraktiv arbetsgivare. Man klarar inte av att få ungdomar att vilja arbeta inom byggbranschen.
Mm. Fordon då?
Fordon går jättebra.
Det är poppis.
Det är jättepoppis. Där har vi en fantastisk utbildning på Tyresö gymnasium också.
Nu då får jag backa. Nu jämför jag bara här. När mina barn gick där, då var fordon inte speciellt attraktivt. Då var bygg... Och då när jag pratade med den rektorn då sa han så här, att killarna på bygg, de fick snygga brallor, snygg skjorta och gick omkring och såg tuffa ut.
Mm.
Killarna på ett fordon, de fick fula overaller som då såg med säckig rumpa. Det var också imagen av byggare var sexy, imagen av liksom bilmäck var smutsig.
Mm.
Så han pratade om image hela tiden. Jag blev tokig när jag hörde det där snacket. Men det var det konstiga liksom valbeteendet nu. Så nu är det attraktivt att vara fordonsmekaniker.
Ja, åtminstone på Tyresö gymnasium skulle jag säga. Vi har den extremt bra utbildningen med väldigt mycket bra lärare, och man har i princip, om man sköter studierna så har man jobb när man går tar studenten.
Ja, och nu är det inte något smuttigt jobb längre, tror jag, va?
Det är inte alls lika smutsigt.
För bilarna har blivit annorlunda.
Ja. Mm. Sen så kommer ju ett av våra mest intressanta utvecklingsarbeten kommer på fordon också. Som kommer bli jättespännande, tanken.
Mm.
Och det är att vi kommer starta Sveriges första gymnasieutbildning till elbilstekniker.
Åh! Häftigt.
Det är jättehäftigt. Och det är en profil, kan man säga, på fordonsprogrammet. Då. Så att om går man fordon på Tyresö så kan man välja att specialisera sig på elbilar.
Jaha, häftigt.
Mm.
Mm. Och det... Köra Tesla för en miljon.
Mm. Det kan man göra.
Det ingår, va? Man får en Tesla-bil om man är klar.
Jag brukar påstå att ordförande i gymnasiet och vuxenutbildningsnämnden borde få en Tesla.
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag också. Så vi får prova att köra. Ja.
Mm. Och den kommer ske i samarbete med branschen, med då biltillverkare egentligen.
Okay.
Som inte är helt klara än vad det kan bli. Men,
Vad finns det mer än fordon då? El, tele,
el,
data?
Eldata och elenergi har vi, som är våra flaggskepp på Tyresö gymnasium. Elenergi är ju extremt populärt.
Ja.
Där har vi i år utökat antalet platser, och vi har ändå nästan 10 reserver. Och till det här programmet så åker det folk från hela Stockholms län, skulle jag säga.
Fantastiskt. Ja.
Det är fantastiskt. Det är ett otroligt söktryck på elenergi.
Ja.
Och det beror dels på att det är en väldigt bra utbildning, men också på att man är något som kallas för CTG-certifierade.
Just det.
Och det betyder egentligen att om man har godkänt i alla ämnen och klarar ett slutprov som är 8 timmar per dag i 3 dagar.
Oj.
Där det kommer en speciell
certifieringsgubbe.
Exakt, som sen står och tittar på det när du gör de här uppgifterna. Då ska man bygga en elcentral från grunden egentligen på. Och då har man då sammanlagt 24 timmar på sig.
Jaha, vad häftigt. Häftigt, ja.
Och då om man klarar slutprovet och har godkänt hela ämnet, så blir man istället för att gå ut som lärling så blir man förstaårsmontör.
Mm. Får man fråga, det här är väl tyvärr, eller om man säger någonting, linjer eller program som mest killar väljer, va?
Mm. Just elenergi har ju ändå ganska hög andel tjejer, skulle jag säga, för att vara ett elprogram i alla fall. Mm. Men det är någonting som vi också har lagt som ett uppdrag. Mm. Både i föregående plan men också den som kommer nu. Mm. Just att för vi ser ju en utveckling där Tyresö gymnasium är lite
killgymnasium.
Exakt.
Men är inte det också, det är en trend i hela världen egentligen, att det är tjejerna som väljer att resa ut i världen. Det vill säga, från Tyresö väljer man, det var alltid tjejerna som först valde gymnasium i stan för man ville bort. Och killarna lite mer bekväma, de vill gå till närmaste oavsett. Så det är en vanlig trend liksom, där tjejerna blir globalister, liksom, ger sig ut i världen, vi ser världen. Mm. Och killarna gör det, de tycker lagom 200 meter eller 500 meter till skolan. Nej, men alltså det är ju sådana grejer också. Så killar stannar ju gärna i kommunen. Och det har ju inte så mycket med Tyresö gymnasium att göra, utan det är en allmän trend.
Ja, så kan det absolut vara. Sen är det ju förstås så att tjejer väljer i högre grad studieförberedande program än vad killar gör.
Ja.
Och då får vi också en snedfördelning på gymnasiet när vi bara har yrkesprogram.
Mm.
Sen har vi ju program som också är, som är klassiska tjejprogram så att säga.
Det är som vadå?
Hotellturism.
Aha.
Till exempel. Som
är det populärt?
Ganska populärt skulle jag säga. Det är inte alls som de andra programmen, men det är... Det har blivit mer och mer populärt och man har en...
Får man också jobb direkt?
Ja, där har de till och med problem i årskurs 3 med att många av eleverna jobbar lite för mycket.
Jaha, de hoppar liksom
extra
av nästan.
Jobb. Ja, precis. De lägger inte, de prioriterar inte studien lika högt när de jobbar extra inom framförallt hotellbranschen.
Okay. Mm.
Där har man också möjligheten att göra praktiken utomlands på hotell runt om i världen.
Mm.
Så att förra året så var det ett gäng som var praktiserade på Gran Canaria, tror jag var.
Det här är ju sånt man måste göra, fattar man ju, för att ungdomar ska gilla det här. Ja.
Ja.
Men det här låter ju väldigt positivt. Vad är det som du vill göra då för att öka söktrycket, eller vad man ska säga?
Jo, men det handlar om att göra egentligen en långsiktig och genomtänkt utveckling som är i en takt som vi klarar av.
Mm.
Och då handlar det framförallt om att se till att göra de här profileringarna och certifieringarna på olika program så att man utvecklar de befintliga programmen vi har. Till exempel som elbilstekniker blir en utveckling av fordonsprogrammet. Precis som att CTG-certifieringen var en utveckling av elenergi.
Mm.
Så, och sen så blir det... Så håller vi på att titta nu på att göra fordonsprogrammet till ett motorbranch college, heter det.
Okay.
Som är också en certifiering, en kvalitetsstämpel på utbildningen.
Mm.
Som då motorbranschen står för, så att de kommer att kontrollera så att man har en hög kvalitet på utbildningen och har rätt innehåll och sådär.
Det här med fotbollsgymnasium som man pratade för några år sedan, blev det någonting av det? Eller det? För vi har ju en fantastisk fantastiska fotbollsklubbar i Tyresö.
Det har funnits en fotbollsprofil, men för att det ska finnas den typen av utbildning så måste man ha studieförberedande program.
Okej.
Okay. Så att i samband med att de fasades ut så lades de ner.
Ja. Okay. Och det finns ingen idé om att ta tillbaka studieförberedande program?
Jo, det finns ett långsiktigt mål om att vi ska ha tillbaka studieförberedande program.
Mm.
Där man tittar på nu, för vi har ju på eldata så finns det en e-sportsprofilering.
Just e-sport, det är stort också.
Jätteintressant. Ja, det är ju jättestort, det är ju den sporten som växer. Den är nästan lika stor som fotbollen idag.
Ja.
Just nu så är det ju en profil där man egentligen lär sig e-sportsinfrastruktur och lär sig att dra el och bygga datorer och alltså mer...
Man blir supporttekniker, tekniker, IT, och där är, breddad.
Och de har ju varje år så har den, eller tänkt, och det var ju första gången förra året, så har man då tänkt att ett projektet som de ska genomföra är att de ska anordna ett e-sportsevent. Då bygger de allting med scen och allting sånt
till det.
Så det handlar inte heller om att man sitter och spelar tv-spel på lektionstid. Utan det är, och den har vi tankar på att också utveckla till en nationell idrottsprofil. Då.
Mm.
Men där behöver de vara med i Riksidrottsförbundet för att det skulle kunna gå att genomföra. För att man måste vara ansluten till Riksidrottsförbundet för att kunna göra det.
Mm. Det här, för att sådana här saker ska funka behövs det ju eldsjälar bland lärare och rektorer. Och då vill jag då säga att när man har varit med i en verksamhet som har varit på topp, vilket ju synosin var, när mina barn gick där, för då var det söktryck, det var svårt alltså att komma in. Och sen har det bara gått neråt, då blir man ganska deppig till slut liksom. Många snackar och det är svårt att se. Man måste ju se att det vänder, att, det liksom, att nu har vi nått botten, nu är vi på väg upp. Vad gör du då för det?
Flera olika saker skulle jag säga. Dels, du har nog helt rätt i det du säger. Det är i alla fall den bilden som jag har fått berättat för mig. Att det var så egentligen innan vi tog över så var det ganska deppigt. Rektorn var väl inte, var ganska trött på arbetet. Det var bara sparkrav, det var aldrig någonting positivt. Det var bara att man...
Sen... Det går ju faktiskt inte att spara sig ur en kris.
Nej. I alla fall inte...
Man måste satsa.
I alla fall till del. Sen kan man göra olika saker samtidigt så att säga. Men där har det handlat mycket om att faktiskt sätta en bild. För att jag tror att mycket av gymnasiets problem beror inte på själva utbildningen. För att det är, alla programmen som vi har är extremt hög nivå på både lärare och utbildning. Så att det är mer att sätta en bild av Tyresö som något positivt än som något negativt. Mm. Och då måste vi börja i våra egna led först.
Jag som är allergisk nu mot snacket om bilder, narrativ och sånt där. När man liksom ställer för ägnas åt verkligheten så ägnar man sig åt skönmåla verkligheten ibland. Mm. Och mina chefer, nu ska jag inte snacka väldigt mycket skit om dem, men det var det de var duktiga på. Liksom sockrabajset. Alltså. Mm. Och lite grann så är det så att i verkligheten bra, då är det inget svårt att skapa. En positiv bild. Nej. Men det är väldigt svårt om det är dåligt att låtsas att det är bra.
Ja. Sen är det är inte helt lätt heller att nå ut med en bild och spräcka en bild som är felaktig.
Jag anser ju
att Tyresö rykte idag är felaktigt.
Ja, men exakt. Då är det felaktigt.
Så vi måste ju sätta...
Verkligheten är bättre än bilden.
Vi måste nå ut med verkligheten. Så
sätta
bilden av den verkliga beskrivningen av Tyresö gymnasiet.
Mycket bra, tack. Nu låter du inte som en politiker. Det uppskattar jag faktiskt, Kristoffer. Jag uppskattar en man från verkligheten.
Och där handlar det ju mycket om att sätta den här bilden även hos förvaltningen, men också hos lärarna och rektorerna. Och säga att Tyresö-gymnasiet är jävligt bra, ni gör ett fantastiskt jobb. Nu måste vi bara berätta för alla andra också att ni gör det här fantastiskt. Och sen också så här, att till exempel, för det var ju vi som beslutade om att göra den här utfasningen av byggprogrammet i våras. Men då var det väldigt viktigt för mig att också se till att i det här uppdraget lägga in ett utvecklingsuppdrag också. Så att samtidigt som man fick uppdraget att fasa ut byggprogrammet så fick man också uppdraget att se över vilka möjligheter som öppnade sig för när man fasade ut byggprogrammet.
För det var ganska dyrt och då fick ni pengar över.
Ja, exakt. Och det var ju sista åren. Nu till i år så prognostiserade så tittade man på söksiffrorna i första sökomgången och då var det fyra stycken som hade sökt. Det fanns två inriktningar. Det var ju vanliga byggprogrammet och byggprogrammet inriktning måleri. Och då var det fyra stycken som hade sökt. Och det är ett sånt extremt dyrt program att driva. Så är det helt enkelt inte... Det ger inga förutsättningar att driva en bra utbildning.
Om
det är både rent ekonomiskt men också pedagogiskt med så små grupper. Men då istället så öppnades ju dels... möjligheter till en bättre ekonomi. Liksom. Att vi faktiskt lägger ner ett dyrt program som går back egentligen flera miljoner varje år. Men det öppnas ju också möjligheter i de lokalerna som byggprogrammet
använder. Omställning brukar ju kosta också.
Ja, och så blir det kan ju bli så lite, eftersom man då under flera år fasar ut. Att de som gick i ettan förra året, det är inte så att vi sparkar ut dem från skolan, utan de får ju gå klart sin utbildning. Sedan så lägger vi på introduktions, eller de som egentligen läser språkintroduktion med inriktning bygg. De studerar ju i stor utsträckning tillsammans med tvåorna på gymnasiet, så att vi får också en...
synergieffekter som det heter.
Exakt, så att vi blir lite mer effektiva.
En annan sak som jag måste fråga om, under sista 10 åren någonting som man ju diskuterat hela tiden, att lägga ner byggnaden till gymnasium. Man har ju pratat om att flytta till gymnasium upp till centrum. Där skulle det bli mycket bättre, eller vid vet du, brandstationen, där skulle det hållas på. Hur är planerna för liksom själva husen och flytt och sånt då?
Så här, vi har tillsatt en grupp som kallas för den strategiska lokalgruppen i Tyresö. Och de tittar på, det är egentligen flera olika tjänstepersoner som sitter.
Som ska samarbeta om alla lokaler och hur man ska använda dem på ett bra sätt.
Så då har vi en lokal strateg som är chef för den här gruppen. Som sitter och tittar på vilka lokaler har vi behov av, hur ska vi i framtiden se ut. Så just nu så är inte det en politisk fråga.
Det är inte det, nej.
Däremot så har vi, så gymnasievuxenutbildningen har ju fått, eller gymnasievuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att lämna in förslag på hur man vill ha sitt gymnasium. Och barnutbildning har fått samma sak för förskolor och grundskolor. Vilka behov har man? Vad ser
så måste man hela tiden jobba?
Ja, precis. Och sen så får man då göra en samlad bild av det. Det vi har sagt från gymnasievuxenutbildningsnämnden är att vi gärna ser en utveckling av Tyresö gymnasium. Och framförallt i något som kallas för inriktning kompassen. Som är egentligen en total ombyggnad av gymnasiet. Där man inrymmer både vuxenutbildningen och gymnasiet i samma lokaler. I den delen som är idag gymnasiets lokaler. Okay. Och man bygger ut dem lite, men framförallt att man effektiviserar lokalerna. Så att man får mer flexibla utbildningsmiljöer som man kan samarbeta. Och sedan så kan man egentligen göra vad man vill med den delen som idag är vuxenutbildningen. Mm. Men framförallt så skulle vi också då kunna få in näringsliv och föreningsliv i lokalerna på ett annat sätt. Man skulle kunna utveckla aulan så att teaterföreningar till exempel har bättre tillgång till aulan och faktiskt har möjligheter att egentligen hyra förrådsutrymmen till rekvisita och sånt där också som idag inte finns någon möjlighet till. Det är därför aulan idag inte används så mycket till just teater och sånt. Mm.
Alltså det finns fortfarande diskussioner kring det där?
Det finns det. Ja. Eller det är det här förslaget som vi har lämnat från gymnasievuxenutbildningsnämnden.
Hur många elever går nu i gymnasiet?
Ungefär 500 elever.
Det är ganska mycket.
Ja, och i år så har vi äntligen brytit trenden. Så det har ju varit nedåtgående sök i 20 års tid, någonting sånt.
Ja,
men nu i år så har vi brutit trenden. Så att nu i år är det fler som har sökt än förra året.
Okej. Och hur många går på vux?
Vux är ungefär 600, tror jag.
Det är ju ganska stor verksamhet då.
Det är det. Den är väldigt stor.
Hur många går på sär då?
Ja, det är 30-tal, ungefär 10 varje årskurs.
Okej. Mm. Nu håller vår programtid såklart på att ta slut, men det är så viktigt tycker jag att du får berätta de här sakerna, för det här är en stor del av liksom framgången för Tyresö. Vad är dina planer för utveckling om du skulle sammanfatta dem?
Jo, dels är det ju den här utökade profileringscertifieringar. Det är Motorbransch College, elbilstekniker. Sen tittar vi på ekoturism, på hotell och turism.
Ekoturism
ja,
också?
Som ju också ligger väldigt väl i tiden med alltså miljövänligt resande egentligen. Så att då
har vi Tyresta här i Tyresö som vi verkligen skulle kunna nyttja.
Absolut, till exempel. Sen handlar det mer om tågluft till exempel. Den typen av saker som är mer, ett mer miljövänligt alternativ till resande. Sedan så har vi ju tänkt initiera ett arbete med skolmatsprogrammet där vi ska göra skolmaten kanske lite mer attraktiv. Och där kommer det att ligga ett uppdrag där man ska titta på lite mer kreativa lösningar. Och då vill vi ha kanske samarbete med lokala krog. Så att man kanske får skriva, att lokala krogar kanske får skriva gästmatsedel till exempel. Vi får se, det är ett utredningsuppdrag på förvaltningen, så vi får se var det landar i. Men vi har gett några sådana förslag. Också gästkockar till exempel. Sedan så har vi ett förslag som man också kommer utreda, och det är gästföreläsare. Så vi kan ta intressanta gästföreläsare som kommer till gymnasiet. Mm. Och sen har vi tänkt att vi ska göra ett arbete med att se till att man ska försöka ha dialog med framförallt grundskoleelever. Att bjuda in dem till exempel dialogcaféer med både politiker och tjänstepersoner för att se vilken utveckling Tyresöborna vill se på gymnasiet.
Jaha.
Så att man får in synpunkter, så att inte vi vuxna sitter och funderar på vad vi tror att ungdomarna vill med gymnasiet, utan att vi faktiskt frågar ungdomarna, vad vill du med gymnasiet?
Det är bra.
Jag tror att det är jättebra. Och det är också
Är det mycket såna här, liksom såna här elevrådsgrejer? För förr var ju Tyresö gymnasium också ett gäng där det fanns väldigt mycket aktiva ungdomar som ställde politiker till svars. Vi hade såna här liksom, elevriksdag eller någonting hade varit i Tyresö. Mm. Vet du om det är mycket sånt aktivitet på gymnasiet?
De har ett där de kallar för skolråd då, som är ett elevråd som möts då och då, som egentligen både högt och lågt här är förslag. Men det jag har fått berättat för mig att det är också en välfungerande verksamhet, och de kommer med bra, kloka förslag. Allt ifrån minsta detaljnivå till hur de vill att programmen ska utformas till exempel.
Då kanske vi på Tyresö ska åka dit och intervjua lite ungdomar och höra efter hur de tänker. Mm.
Jag har faktiskt frågat om jag får vara med. Och det har jag fått godkänt på. Så att jag kommer förhoppningsvis få vara med på ett skolråd någon gång.
Ja, vad kul. Då kan jag hänga med där, så kan jag både intervjua dem och dig.
Absolut.
Så får vi se den dialog som finns mellan den högsta politiken i det här området.
Sen då blir det ett utvecklingsarbete med också just det att vi politiker ska möta eleverna bättre på gymnasiet också. Så att utveckla det. Innan valet förra året så gjorde man ju en insats där vi var några politiker som fick komma upp och äta lunch med eleverna. Så att då satt man och åt lunch. Och sen så kom det först en elevkull och satte sig och pratade. Sen så kom det en till.
Roligt,
sen hade man ett dialogcafé efteråt.
Och
Kul. Det var jätteroligt, för att då får man också man får möjlighet att samtala med eleverna och de får ställa frågor och också komma med synpunkter och förslag. Liksom. Mm.
Vad kul, Kristoffer Holmström, att du har kommit hit. Och jag märker att du är taggad nu efter sommaren. Du har fått vila upp lite.
Jag har vilat upp mig och nu är vi jättetaggade på att bara köra. Vi är precis uppe i ett arbete för att ta fram nämnplanen för 2020. Då, som är jättespännande. Jag tror att den kommer bli jätteintressant och jättebra. Jag tror att vi kommer fortsätta utvecklingen av Tyresö gymnasium. Så gör att vi kommer fortsätta öka ansökningstakten.
Okej. Du är hemskt välkommen hit igen.
Mm.
För att jag tror att det är såna här frågor som Tyreseborna egentligen vill ha lite mer kött på bena om. Man vill höra hur det är. Och jag kan tänka mig också att Tyresradion tar sig till Tyresö gymnasium och pratar med både lärare och elever där.
Jag tror att det skulle vara jätteuppskattat.
Och det här programmet heter då Radio S, i och med att det ni har lyssnat på, det är alltså Socialdemokraternas röst här i Tyresö. För att, och som jag ska säga en gång till, alla partier som är med i Närradioföreningen får sända här på radion, och då ställer vi upp som programledare och, eller gör egna program, och alla föreningar får också sända här. Så att Tyresö Närradio är till för föreningar, så att det är därför som om man tycker, vad är alla de andra partierna, då bara, om ni lyssnar på det här, sätt igång, kontakta oss, så gör vi program med er också. För det är det som heter demokrati, eller hur?
Det är jätteviktigt att alla får det utrymmet de har möjlighet till.
Och så sänder vi faktiskt direkt från Tyresö kommunfullmäktige varje gång ni har sammanträde.
Ja, och de är ju alltid jättespännande. Jag som är politiskt nörd tycker att det är jättespännande med kommunfullmäktige.
Och du får ju... Jag som också suttit i kommunfullmäktige, jag tyckte så här, det var jättekul när man själv var uppe i talarstolen och debatterade eller grälade eller hur man nu vill kalla det för. Mm. Men sen när jag inte hade någon politisk uppdrag längre och satt och bara lyssnade, då tyckte jag inte det var lika roligt.
Så kan det kanske vara.
Så får man vara med i boxningsmatchen, då är det kul.
Ja.
Men det finns ju många som tycker att politik är intressant, och jag ska verkligen rekommendera att lyssna på direktsändningarna från kommunfullmäktige, för då pratar man om de konkreta frågorna som är...
Att lyssna på kommunfullmäktige ger ju också en väldigt bra bild av var de olika partierna står. För att det är där kanske är det bästa sättet att faktiskt veta vad partierna vill göra. Och det är att lyssna på fullmäktige.
Ja. Och jag tycker till exempel det är väldigt tråkigt att man, när det går bra för ett parti på riksplan, då plötsligt går det upp i Tyresö, fast just den företrädaren kanske är urusel. Och när vi har fantastiska företrädare lokalt, det märker inte folk. Utan är då den företrädaren på riksplan inte bra. Så man följer ofta tyvärr trenderna. Och det tycker jag är viktigast egentligen. Att när man röstar på sina lokala politiker, lyssna på dem. För det är väldigt viktigt vilka de är.
Mm. Absolut. Sen finns det vissa partier som är bättre på att lyfta. Till exempel vi och Liberalerna framförallt, tror jag, som har vad man
kallar
för positiv röstsplittring.
Ja, det kallas det. Och det är viktigt, men det innebär ju att människor måste förstå Vilka som är de kloka politikerna.
Ja. Ja.
Och jag tycker då att Kristoffer Holmström är en av de klokare, vill jag då säga. Väldigt objektivt här på Tyresradion. Men jag är också med i Socialdemokraterna. Och det måste jag då säga som transparens, att ni förstår att här sitter inte bara en objektiv programledare. Men jag kan vara programledare även för andra partier och behandla dem schysst också. Så ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse och det här var Radio S. Och jag som har suttit här och pratat med Kristoffer heter Ann Sandin Lindgren.